mycket, Erik. Alltså, är det här ni när ert orange kuvert också kommer? Ja, alltså river det mitt i tu. Jag river mitt helt enkelt för att jag inte tycker att det som står i är hoppfullt. Eller för att jag inte alla gånger heller förstår vad det är som står i kuvertet. Så, för att jag ska förstå det här bättre, och jag vet att många i min omgivning också behöver bli bättre på det här med pension, så har vi bjudit in två gäster idag. Joel Dahlberg, som är ekonomijournalist och författare. Han har bland annat skrivit boken Pensionsbluffen, tryggheten som gick upp i rök. Och Rebecca Andersson, som arbetar som pensionshandläggare och informatör inom de kommunala avtalen. Numera läser hon om pensioner. Det som är intressant med pensionssystemet är ju att det är så himla skevt. Det är så många som är fattiga, fattigpensionärer. Det är ju, dels är det liksom invandrade, och det är arbetarklass, och det är kvinnor som riskerar att bli fattigpensionärer. Det är liksom massa människor som kanske har slitit hela sitt liv, men ändå så får de inte riktigt det att gå ihop när de slutar. Och pensionen gör ju kanske också att det ställer liksom några frågor på sin spets. Till exempel, ja, men hur ser vi på de arbetsvillkoren för arbetare idag? Är det rimligt att en undersköterska inte ska få bättre betalt, bättre villkor nu, och inte heller när hon går i pension? Så här, varför är det okej med liksom det ojämlika systemet? Ska en del människor vara fattiga hela sitt liv? Till och med när de har slutat jobba. Så, jag frågade bland mina vänner, är det någon som har ett orange kuvert? Och det var faktiskt någon som hade ett orange kuvert som inte ens är öppnat. Och Rebecca, du sa till mig, ja, det är ganska symboliskt.
Ja, det är väldigt symboliskt, tycker jag.
Är det vanligt att folk inte öppnar sitt kuvert?
Ja, det skulle jag säga att det är. Det är svårt, och det är så pass svårt så att man nästan inte, man bara gömmer det i, kanske i en hög, i värsta fall slänger man det. Så jag tycker att det är ganska vanligt.
Så jag öppnar det här nu. Och sen ska ni hjälpa mig att liksom läsa vad det står i. Så ni får vara mina tolkar här.
Den här personen är med på att bli offentlig då? Eller ska vi
jag har lovat anonymitet. Så, men övriga uppgifter får man... Okej, så då öppnar man så här, och så är det liksom, det ser ut som någon reklam, glättig. Så här, måste man bry sig om pensionen redan nu? Står det.
Vanlig fråga.
Okej, årsbesked. Kan du hjälpa mig, Rebecca? Vad är det jag ska titta på här?
Det är faktiskt så att det är ganska... Man får en del information redan när man öppnar det. Det är ett årsbesked hur mycket man hittills har tjänat in. Och nu pratar vi, när vi pratar om det orange kuvertet, så är det en del av pensionssystemet. Allting i min pension står inte i det orange kuvertet, utan det som står är det som den del av pensionen som vi alla har, basen i pensionssystemet. Så att man kan ha flera kuvert som ligger i den här högen som man inte har öppnat då. Men det som står i det här årsbeskedet är helt enkelt, hur mycket har jag hittills tjänat in i det här systemet, och hur har det utvecklats under året som har gått?
Och då står det till exempel dina pensionskonton.
Precis.
Och så, kan du hjälpa mig? Vad betyder allmänna pensionen?
Allmänna pensionen är basen av pensionssystemet. Det är den som vi alla har i Sverige, som den som vi kommer att få utbetald. Och sen finns det tillägg beroende på vart man jobbar och vad man har tjänat in och vilket kollektivavtal och så. Men ett orange kuvert får alla som har haft en beskattningsbar inkomst i Sverige. Så det är det som det här kuvertet berättar, liksom själva grunden i systemet.
Man kan säga att det här är ingenting du betalar in själv, utan det sker via arbetsgivaren som betalar in avgifter. Så att det, om du inte öppnar ditt orange kuvert så då märker du egentligen aldrig av det förrän du går i pension, kan man väl säga.
Exakt.
Mer då? Ja. Vad är det man ska titta på här? Liksom?
Ja, alltså man kan säga att egentligen så är det två delar av det här systemet som redovisas här. Det är dels en stor del som vi alla tjänar in som heter inkomstpension. Och sen finns det en lite mindre del som kallas för premiepension. Och där inkomstpension.
Vad är premiepension då?
Premiepension är en liten del av det här baspensionen som vi själva får välja hur den ska placeras och förvaltas för att få värdeutveckling medan vi liksom väntar på att bli pensionär.
Så det här är det som man gamblar med, eller?
Man kan om man vill. Man måste inte.
Man måste inte.
Man kan om man vill. Ja.
Men är det okej, men jag som känner så här, det är nästan som en religion för mig. Jag är emot det här. Jag vill inte hålla på och gambla. Nej. Måste jag det?
Alltså det du kan tänka är att antingen om du inte gör någonting så hamnar du i den så kallade sofan. Och det är en aktiefond kan man säga med lite högre risk. En global
så
var
det sig jag vill eller inte? Så nej. Eller?
Nej, du kan välja en till exempel en penningmarknadsfond. Mm-hmm. En vanlig, det är som ett sparkonto. Så att du behöver inte sätta pengarna på börsen. Du kan sätta det i statsskuldväxlar. Alltså någon slags räntesparande som staten då ger ut. Så att du måste inte sätta pengarna på börsen.
Men det kräver ju då en aktiv insats av dig. Så att inte göra din egen aktiva insats gör att du placeras i en aktiefond. Mm. Det är ju bra att veta. Mm. Det är inte så att... För att om jag inte vill göra något val, kanske som du av känslan av att jag struntar i det här. Tycker att det är för svårt eller fel eller vad det än må vara. Så om du inte gör något aktivt val där så kommer du placeras i en aktiefond som faktiskt har ganska hög risk. Så att det gäller också att det är inte så att vi inte gör något så liksom följer man inte med det här upp och ner.
Sen finns det ju etiskt sparande man kan välja. Så att, alltså, aktiefonder som då tänker etiskt.
Absolut.
Så att man kan ju välja här om man liksom har en tanke, men den typen av investeringar vill jag inte göra. Det där vill jag inte satsa mina pengar. Så att
men alltså, vem ska man lita i den här soppan? Det är ju, alltså jag har ju ringt massa folk hem till mig och velat sälja på mig grejer och gå med i det här och vi hjälper
dig. Ja, då skulle lägga på luren.
Ja, men det tycker jag med.
Okay,
men
det finns ingen som ringer dig som vill ditt bästa kan jag säga.
Men vem ska jag lita på då? Om jag vill veta, hur ska jag göra med min pension? Om jag vill till exempel som du sa, lägga över det på det här mer statliga, trygga liksom. Ja. Vem ringer jag?
Alltså du kan det bästa tycker jag om du till exempel vill leta upp en etiskt märkt fond så kan du kan söka på nätet, skriva etiskt sparande, så kan du skriva PPM som är ju en premiepensionen, en kort förkortning för det. Så kommer du hitta säkert massor med fonder som du kan placera i som. Och sen så jag bytte ju själv fonder här i höstas så det går rätt fort alltså. Om du har BankID och sådär så går det rätt fort faktiskt. Det är inte alls besvärligt.
Det är inte svårt att byta fond utan det svåra är ju att välja vilken fond jag ska välja. Och det är liksom över 800 fonder att välja på. Och det är ju inte någon som har en, liksom en neutral agenda i det här som säger jag ska ge dig den bästa finansiella rådgivningen nu. Utan finansiell rådgivning är ju tyvärr ofta styrd av att någon har ett intresse av att du ska ha dina pengar hos dem. Mm. Så det är, jag tycker att det är ganska svårt att så här, vad, om jag bara vill ta reda på. Det kräver en insats, det kräver att du läser på lite. Det är också så här att nu pratar vi om aktiefond och räntepapper hit och dit. Att nu måste man ju veta lite grann vad det är om man vill göra förändra sitt val så att säga.
Men det är sökbart också. Om du går in på pensionsmyndigheten så finns det sökbart. Du kan söka på massa olika kriterier på olika fonder. Så att det går ju att hitta, leta sig fram till en fond som man tycker är bra.
Pensionsmyndigheten har också, jag ska bara tillägga att de har en fondvalsguide på hemsidan som är, alltså som är hur gammal är jag och hur mycket risk vill jag ta. Den kan man rekommendera.
Men för att fråga en sak, varför har man lagt en del på privatpersoner? Alltså varför har det blivit så här? Alltså varför har vi inte ett system som de andra så här trygghetssystemen där man betalar skatt och
ett
så...
Ett ideologiskt beslut kan man säga.
Ja, ett ideologiskt beslut. Ja. Och vad bottnar det här ideologiska beslutet i?
Ja, det var ju en tanke från framförallt borgerligt håll att man skulle öka intresset för sparande och förstå vad som skapar värde och så vidare. Så att inte, ja, man skulle undervisa svenska folket i hur sparande går till kan man väl säga.
Men ska vi ta en liten paus från det här liksom, vad som står i det orangea kuvertet?
Ja, en sak som är viktig att påpeka är att hur mycket som betalas in, det här går ju in då per automatik kan man väl säga, men det är också relaterat till din inkomst. Så att upp till ungefär mellan 35 och 36 000 kronor så...
tydligare, dina siffror försvinner.
Ja, alltså hur mycket du som arbetsgivare betalar in till din allmänna pension är ju beroende av din inkomst. Alltså, ju mer du tjänar upp till ungefär 36 000 kronor så att det är nu, så får du 18,5% av din inkomst går in då.
Och man tjänar
till de här båda kontorna.
Ja, och du tjänar även in om du till exempel har försörjningsstöd eller sjukersättning eller så. Så det är det som du skattar för så att säga.
Så samlas det på hög då varje år. Så att du får lite mer och mer.
Men spelar det någon roll, eftersom ni nu tar upp det här, alltså om jag tjänar mycket pengar eller lite pengar?
Det spelar roll.
Det spelar jättestor roll. Det finns ett tak i just det här bassystemet, det som står i det orangea kuvertet. Som Joel säger så är det 36, jag tror att det är uppe i 37 i år. 37 000 i månaden är liksom max vad jag kan tjäna in och fylla på i det orangea kuvertet. Men för de allra flesta så är ju det liksom... i princip allt vi tjänar då. som ligger till bas. Och det systemet bygger ju på att ju mer du tjänar, ju mer får du i pension. Och ju längre du orkar jobba, ju mer får du i pension.
Okej, och då går vi över egentligen till det ideologiska. Mm. Om vi tar en liten paus liksom från de övriga orden och siffrorna. Sådär.
Absolut.
Så går vi över till det ideologiska. Om det nu spelar roll liksom, hur mycket man tjänar och så, då måste det innebära att det kommer uppenbarligen drabba vissa grupper. Och det ser vi ju redan, till exempel kvinnor och människor som jobbar inom låglöna yrken. Mm. Varför bygger vi in ett ojämlikt system från början?
Ja, alltså tanken var ju att det du man hade ju ett gammalt system då som kallades för ATP.
Vad står det för?
Allmän tilläggspension. Där var det ju då, där fick du ju en pension i relation till din inkomst de fem bästa åren under din senaste 15 då, så fick du de fem bästa åren inkomstmässigt baserade sin pension på.
Jag är lite ny för ATP, men det var i alla fall de 15 bästa åren av hela din livstid som spelade roll, kan man säga.
Och då var det så att och då räckte det med 30 års yrkesarbete för att få full pension. Och det här tyckte man var inte ekonomiskt hållbart, för att 15 år eller 30 år var för lite då. Då vill man göra om det och uppmuntra till arbete och så vidare. Och där kan man säga att det fanns...
Man vill helt enkelt att folk ska jobba längre.
Ja, och det var lite grann. Och också tyckte man att det fanns en orättvis att ATP då var tjänstemannainriktad, eftersom de flesta arbetare arbetar ju 40-45 år. Men tjänstemän då som har en lång utbildning kanske arbetar kortare. Då tyckte man att det fanns en viss tjänstemannainriktad, en fördel helt enkelt för tjänstemän i det gamla systemet. Så därför var det ändå möjligt att få igenom det här systemet i förhandlingarna mellan de borgerliga och Socialdemokraterna. Jag vet ju till exempel att det fanns från borgerligt håll en vilja att göra hela pensionen till premiepension. Det fanns ju sådana röster också inom borgerligheten, att allting skulle man skulle placera själv. Så att det här var ju en kompromiss, precis som mycket annat i pensionssystemet.
Det är också, tänker jag, viktigt. Det var ju faktiskt, alltså systemet bygger ju på att de som är pensionärer nu, deras utbetalda pensioner kommer av våra, det vi jobbar och tjänar in, så att säga. Så att jag tjänar in min pension, men själva kronorna som jag tjänar in går till någons utbetalning just nu. Och det var ett dyrt system. Och det var ju därför man började liksom ändra och förhandla. Sen kan man ju diskutera hur bra det blev då, såklart.
Men berätta lite om bakgrunden. Jag vet, Joel, du har ju tittat på det här. Du har ju tittat liksom varför och hur det slår mot vissa grupper. Kan du berätta lite?
Ja, det visar sig att pensionssystemet ger väldigt låga pensioner. Och att du måste jobba väldigt många år för att få ut mer än liksom en baspension. Och man kan säga att en 35-årigt yrkesliv lönar sig inte. Så du kan jobba 35 år och inte få ett öre mer i pension än du
men
hade fått.
Men herre min gud, varför pratar inte vi som arbetar? Alltså arbetar helt, mer om den här frågan?
Det är helt ofattbart. Och en blind fläck skulle jag säga i den politiska diskussionen och också liksom i samhällsdiskussionen överlag.
Så istället så pusslar man liksom lite privat som flera i eventet har också i det här Facebook-eventet som vi har till dagens program, så är det ju flera som har påpekat just det här att man känner ansvar inför sina föräldrar och att det påverkar i sin tur barnen. Alltså det går i arv där.
Ja, jag tänker att det är otroligt alarmerande och en signal till politiker att vi har en sån situation i Sverige idag, att den yngre generationen måste beräkna för att försörja den äldre. Det har inte vi haft på många, många år i det här landet. Och det liksom är en signal på att någonting måste göras, tycker jag.
Där också får man faktiskt sätta en parentes kring, för att visst, det är många av dem som går i pension nu som har låga pensioner. Samtidigt är det så att många av har ju också bostäder som är värda mycket pengar. Så att jag kan tänka mig att de som är födda på 70-talet, 80-talet, de kommer gå i pension, dels låga pensioner men också högt belånade för att de har köpt dyra bostäder. Så att visst, vi har problem nu, men det här är problem som kommer att leva vidare, alltså i december.
Så vi har arbetsmarknaden som påverkar. Så att nu pratar man att man ska knappt höja undersköterskors löner. Det kommer påverka pensionen. Men absolut. Dessutom bostadsmarknaden, där vi tvingar fler och fler att belåna sig för att kunna ha tak över huvudet, som ytterligare påverkar.
Mm. Och som inte amorterar så mycket kanske, så att när du går i pension så har du fortfarande en ganska stor skuld. Och det är ju inget bra.
Och att man kanske flyttar det lite så att den bilden av att ditt boende ska vara ditt sparande är ju att kanske att du köper ett hus i 25-30-årsåldern och bor där tills du är 85 och känner att du kan flytta till en lägenhet, eller 65 och vill sälja huset och ta pengarna och flytta till en hyresrätt eller så. Det är ju liksom en fantasi, det är inte verkligheten. Utan det är ju så, man flyttar mycket, man belånar, man köper dyrare och sådär. Så att ha en massa kapital vid pensionen, det är inte så många som har.
Men man kan säga, för att belysa, jag gjorde det för ett år sedan lite drygt, så bad jag Pensionsmyndigheten ta ut statistik för årskullen 1954, som då är den första årskullen som helt omfattas av det nya pensionssystemet. Och då visade det sig att över hälften av kvinnorna kommer att få viss del garantipension, alltså fattigpension, om de går i pension vid 65 års ålder. Så att så illa är det. Att majoriteten av yrkesarbetande kvinnor kommer att få viss del fattigpension då. Trots ett fullt yrkesliv. Det är inte sant. Man tror att det kan inte vara sant. Men det är det. Det är inte klokt.
Så det ni lyssnar på som är med oss live är podden Hur funkar det, som idag handlar om pensioner, det orangea kuvertet. Och erkänn att du är en av dem som inte heller öppnar ditt orangea kuvert. Så därför har vi ett folkbildande program idag. Det som innehållet, vad står det i, hur ska vi lära oss mer? Men också det politiska, för som ni hör här så är det väldigt ideologiskt.
Kan jag få lägga in en grej om det gamla systemet och det nya? Övergången från det gamla till det nya innebar att...
När var det här övergången?
Ja, det här var inte början på 90-talet som man fattade beslutet. Sen så skedde det rent praktiskt.
År 2000,
16
år. År 2000 var första året som vi fick ett orange kuvert.
Men det som hände var att väldigt stor del av ansvaret och risken för den egna, att man får en låg pension, flyttades från staten till individen.
Mm. Just det, så man individualiserade precis. Själva
tidigare så garanterade problemet. Ju staten en viss nivå. Alltså man sa att ja, men har du tjänat så här mycket så får du så här. Vi garanterar att du får den här pensionen. Mm. Nu garanterar staten ingenting, utan det blir vad det blir. Och det är också en stor skillnad att man flyttade över ansvaret och risken till individen.
Det är jättestor skillnad och också
det är en stor grej.
Upplever jag att det kanske vi inte vet och pratar så mycket om. Därför att i Sverige så kan vi leva dels av en bild av att vi tar hand om varann och socialförsäkringssystemen tar hand om mig om jag behöver och så. Och en bild av att så här, det är klart att det kommer finnas pension till mig. Dagens system bygger på att jag själv tar ansvar. Jag placerar, jag jobbar med kollektivavtal och så vidare. Ingen annan tar ansvar för att det finns pension till mig när jag är gammal.
Mm. Och det sa Rebecca Andersson som är med oss här idag. Som har arbetat som pensionshandläggare. Så hon vet vad hon pratar om. Men jag undrar så här. Vi vet ganska lite. Vi intresserar oss inte. Jag kan själv berätta att jag minns exakt när 2000. Jag var den första som fick det här orange kuvertet som 16-åring.
Mm, just det.
Och var ganska chockad. För som 16-åring i en gymnasiebänk hade man ju knappt bestämt sig för om man ens gick rätt program eller linje och vad man skulle arbeta med. Och dessutom så skulle man nu plötsligt tänka på livet efter arbetet eller pensionen. Mm. Men hörni, okej, det ser illa ut. Men måste det liksom vara så här? Eller vad fan ska vi göra? Ursäkta att jag svor.
Jag tänker att man så dels måste prata om systemet måste se ut så här och vad vi kan göra åt det. Mm. Men jag tänker att man också måste prata om så här, vad kan jag göra för att liksom återta makten lite grann till mig själv nu, idag. Systemet är så här idag. Vad kan jag göra då? Och då tycker jag att det viktiga är att faktiskt inse, som du säger, att det handlar inte om livet liksom om 50 år. Det är livet nu. Jag måste ta reda på det här nu. Försök ta reda på, öppna kuverten, prata med varann, ställ frågor, använd Pensionsmyndigheten kommer ut och håller gratis informationsträffar om man ber om till exempel. Men också prata med din arbetsgivare och ditt fackförbund. Din arbetsgivare har en informationsplikt om de har ett kollektivavtal att berätta om tjänstepensionen. Är du med i facket så be att de informerar om pensionen. Be att de förhandlar pensioner för dig som du tycker är bra. Engagera dig i facket.
Men är det personligen? Alltså man kan, eller liksom för hela arbetsplatsen?
Det är ju precis som med alla andra fackliga frågor. Det är är klart att du kan ta kontakt personligen och du kan ta kontakt med ditt liksom, arbetsplatsombud på arbetsplatsen och sådär. Men det finns liksom, nu går vi in lite grann på tjänstepension som är liksom ett tillägg till det här orangea kuvertet som styrs av ditt kollektivavtal. Och där är det ju så att det är precis som allt annat i kollektivavtalet, semester, lön och så. Det är en del av kollektivavtalet. Och hur många vet om det? Men överlag, vad jag skulle säga var bara att försök ta makten över det här själv. Försök liksom mota bort känslan av att det är ett hemskt monster som inte går att liksom överhuvudtaget närma sig. Öppna liksom kuverten, prata med varandra, ställ frågor. Sök på nätet.
Mm. Nej, man kan ju också... Visst, jag tror att... Det finns ju, jag tycker det finns många problem med pensionssystemet och det kan man tycka, men samtidigt måste man också tänka på sig själv och sin egen pension. Mm. Liksom hur ska jag förhålla Absolut. Mig till det här? Då kan man liksom, okej, jag tycker illa om det, men jag måste ändå förhålla mig till systemet och jag måste se till att jag och min familj har någonting att leva på. När
så i väntan på revolutionen så måste man lära sig placera.
Jag kan ju bara ta ett intressant citat. Jag intervjuade en av de högsta tjänstemännen på departementet om... För att när man, det är så intressant om man frågar politiker om vad som är en rimlig pension så får man aldrig något svar. Därför att det betyder att de måste göra någonting åt det. Om de tycker att den rimliga pensionen då är över dagens någon slags nivå. Så då får du aldrig något svar och då frågar jag, men hur vet ni som politiker när ni har gått under gränsen då? När pensionerna är för låga? Mm. Ja, men det är väl när folk protesterar på gatorna. Så att, vill man förändra, om man vill få politiker att lyssna, då ska man ut på gatorna. Så är det.
Tack för det.
Sen kan man också fråga sig, vem ska oroa sig? Mm. Det är en bra fråga, vem ska oroa sig? Och man kan tycka så här, om du räknar med att börja arbeta när du är 23 och du kommer att arbeta tills du är 70, hoppas du, du har ett yrke och du tänker, men jag vill jobba tills jag blir 70 och du har en arbetsgivare som betalar in tjänstepension, då behöver du inte bry dig, för då kommer du kunna leva på din pension när du går i pension. Om du lever fortfarande.
Om du planerar också att vara frisk och arbetsför och ha ett yrke som du orkar jobba.
Och inte bli sjuk.
Det som de som har problem
inte med någon olycka.
Är kanske de som har en lång utbildning, börjar jobba först när de är 30. Kanske vill du resa så att när de då och vill gå i pension vid 65 för de vill kunna ta hand om sina barnbarn. Mer
och de
kanske.
Som blir sjuka eller arbetsför.
Det är inget bra. Eller arbeta deltid. Så att,
sånt som
eller som du säger som kommer sent till Sverige såklart. Att inte ha så lång yrkesverksam tid i Sverige. Det är klart att det påverkar jätte mycket.
Mm. Vi ska höra om vi har några frågor. Emily?
Ja, det har vi. Och jag kan börja med att säga att vi jättegärna tar in frågor från både ni i publiken som är här och ni som lyssnar live. Det kan ni dels göra på Twitter under hashtaggen Hur funkar det? Ni kan även kommentera direkt i Facebook-eventet Hur funkar det orangea kuvertet? Men också mejla in till podd.stockholm@abf.se. Och för er som är här och lyssnar live så går det också jättebra att ställa en fråga. Och då kan ni vifta med handen så kommer min kollega Maria och tar upp er fråga på en post-it-lapp som vi läser in. Och vi har redan fått en Facebook-fråga som Linnea, 25 år, som är ganska orolig och undrar konkret. När ska man börja ha ångest och när behöver jag kolla på pensionen? Så Linnea, 25 år, hur lugnar vi henne?
Hur lugnar vi henne? Jag, överlag så vill jag inte uppmuntra till ångest på något sätt. Och mitt bästa knep för att hantera ångest är att liksom angripa det själv och försöka liksom höja kunskapen där jag kan själv, ställa frågor och söka information. Men den andra delen är ju, när måste jag börja intressera mig för det här och så. Det är nu, tycker jag. Alltså börja fundera på, ta reda på hur systemet fungerar, koppla det till, som Joel säger, till sin egen verklighet. Hur är jag anställd? Vad ger det för mig för liksom förmåner och kärnanden. Information och kunskap är makt i den här frågan och jag tycker inte det är för sent eller för tidigt, men börja vid 20, absolut 25 eller 55 eller när du nu börjar tänka på det här.
Och jag gillade det här med det fackliga, att man kan prata med pensionsmyndigheten. Sånt här visste jag faktiskt inte. Nej. Att man kunde få så bra information.
Så kan jag tycka att alltså, ska jag börja spara nu till min pension? Och då tycker jag, alltså, det finns mycket annat man ska göra när man är 25 eller 30. Man kanske vill bilda familj, man kanske vill spara till en bostad och så vidare. Så då är man i den positionen så tycker jag inte att man behöver vara jätteorolig. Nej. För att, herregud, jag måste ju spara till min pension också. Mm. Nej, det tycker jag inte. Utan man kan sätta sig in hur det fungerar nu och fatta, till exempel det här med tjänstepension, det som arbetsgivare betalar. Mm. Tänk dig att du har en morfar som säger, ja, men jag kan tänka mig att spara 1 000 kronor i månaden till dig under hela ditt liv, ditt yrkesliv. Liksom. Då skulle du tycka fantastiskt. Men när man kommer till sin arbetsgivare så frågar man inte ens. För det kan vara det handlar om. Att arbetsgivaren spar 1 000 kronor i månaden till dig så länge du jobbar. Det är värt mycket pengar. Men
mycket pengar.
Många ställer inte ens frågan till arbetsgivaren. Betalar ni tjänstepension? Så att man får komma ihåg att det är ett gratis sparande. Om arbetsgivaren gör det. Så att, och jämfört med om han eller hon inte gör det. Så att det är en jätteviktig fråga alltså, att ställa till arbetsgivaren. Mm. För det är fantastiskt sparande. Så att, nej, jag tycker inte man ska ha ångest kring sparande när man är 25. Nej, tycker jag inte man ska.
Sparandet är ju också, nu är liksom vi inne på olika, vi liksom började med orange kuvertet, men det är ju olika delar av det här pensionssystemet som vi har pratat om, och man kan se det lite grann som en pyramid, att den breda basen är det orangea kuvertet som alla har, och sen tillkommer tjänstepensionen som vi har berört flera gånger, som om du har en kollektivavtalad anställning så ingår det tjänstepension som arbetsgivaren då betalar som sparande. Och sen det du nämner nu om eget sparande, det är liksom toppen av pyramiden som är lite svävande nu, eller vad man ska säga, där man i många år har haft ett system som, och fortfarande har ett system som är att man själv betalar in egna pengar i en pensionsförsäkring som sen förvaltar och sparar pengarna och betalar ut dem sen när jag blir pensionär. Och det är det man har kallat för ett privat pensionssparande. Och det är ju så att jag har varit skattelättnad på det, det vill säga jag betalar in med mina skattade pengar och jag skattar när det betalas ut, därför har jag fått skattelättnad nu. Det har man tagit bort nu. Det är ingen skattelättnad på det längre. Så att jag betalar in med skattade pengar och skattar när jag får betala ut sen. Därför är det ju många som säger att man inte ska spara i just den här formen längre. Men när man pratar om privat sparande så har vi berört det flera gånger. Det finns olika sätt att tänka vad som är ett privat sparande. Jag håller med om att när man är 25 ska man såklart inte låsa pengarna till en liksom försäkring till när man är 55, 60, 65. Och är man småbarnsförälder kan man behöva ha ett sparande till när tvättmaskinen går sönder. Men att spara, det kan ju se ut på olika sätt. Till exempel har vi nämnt det här med att äga sin bostad, men också överlag spara pengar. Spara pengar på ett konto. Du vet inte, du kan behöva dem nu, men om du inte behöver dem nu så har du ju dem sen.
Amortering är också ett bra sparande.
Absolut.
Det glömmer man ju ofta. Att, men då, amortering är väl inte ett sparande? Jo, det är det, för du sänker din skuld.
Mm.
Det kan också vara ett alternativ. Att man ska komma ihåg det, att om jag amorterar på mitt bostadslån så är det ett sparande.
Mm.
Bra. Emily, har vi fler frågor?
Det har vi. Vi har en mejlfråga just när ni kom in lite på det här på privat sparande. Frågan är, spara pengar under madrassen istället. Är det lika säkert alternativ i denna fonddjungel?
Alltså madrassen är inte att rekommendera. Det finns ju trygga räntefonder där staten garanterar, så att säga. Eller räntsparande där staten garanterar då sina insättningsgarantin, och sen har du alltså vanliga räntefonder du kan spara i som är också väldigt tryggt, som ger en liten avkastning i alla fall, som nog är kanske bättre än madrassen.
Nu är vi inne lite på det som vi pratade om i den här premiepensionsvalet i basen, att det finns olika nivåer och placeringar, men att spara privat är ju antingen om det är en försäkring, eller det kan finnas olika typer av sätt att knyta liksom sitt sparande för ett långsiktigt sparande och risknivå i placering och så, men det sker ju oftast via en bank eller ett försäkringsbolag. Så att vill man prata om så här, vad har jag för möjligheter och hur låses pengarna och hur placeras de, så prata med någon på ett försäkringsbolag eller en bank. Eller helt enkelt använda ditt bankkonto. Men det vet vi ju alla att det inte är så mycket. Nu för tiden får man inte några räntor på sina pengar där heller. Så att...
Där får jag bara sticka in. Alltså, när man vänder sig till en försäkringsrådgivare eller en bankrådgivare så är ju de väldigt pigga på att få dig att betala höga avgifter.
Absolut.
Det är ju så de tjänar sina pengar. Och där ska man bara komma ihåg att vad banken och försäkringsförmedlaren än säger om de här höga avgifterna, så är det inte sant. Det är väldigt sällan som höga avgifter betalar sig i form av liksom, att det växer mer på något sätt. Billigt sparande är oftast bra sparande. Det ska man komma ihåg när man går till sin rådgivare.
Och vad är då billigt sparande? Det här kan man ju prata om hur länge som helst. Men det är överhuvudtaget, titta och jämför några i alla fall innan du väljer. Det kan skilja flera procentenheter i hur mycket du betalar för ditt sparande.
Det finns också massor med information att hitta på nätet faktiskt.
Men det där som jag ställde i början, men vem ska man lita på? Man känner sig helt en gröngärling. Alltså, ni vet det här med att folk ringer hem till en, man går till sin bank och de säger vissa saker. Och, alltså, alla har ju sina intressen, så vem ska
ja, det kan jag berätta faktiskt. Det kan jag. Ja, men om du tänker att du går till en bank och säger, ja, men jag känner att jag måste göra någonting åt mitt sparande. Okej, säger banken. Och då kan man säga att rådgivningssamtalet består av två saker. Det vill säga först, okej, hur ser din ekonomi ut? Hur mycket kan du tänka dig att spara? Och på vilken sikt vill du spara? Ska du spara till din pension eller ska du spara till din resa eller till ett boende? Ja. Och den delen är ganska användbar faktiskt. För där har banken inget då jättetydligt intresse att lura in dig i ett hörn. Men det är ju då när banken ska börja sälja sparprodukter, då ska du liksom backa lite grann. Men den första delen då, när man pratar om sparandet allmänhet, det kan du ta till dig. Så det är väl ett bra knep kanske.
Och känn inte heller, det är ju svårt. Det är väldigt svårt det här. Vi har ju nämnt flera gånger idag att det är svårt. Men känn inte heller då att bara för att du... Det här är ju lite grann för mig i alla fall en maktfråga. Det är läskigt att vara på banken. Man känner att de har jättemycket kunskap och makt och jag har kanske inte det. Det är helt okej att sova på saken. Man måste inte skriva på något där och då. Gå hem, fundera, prata med kompisar, titta på och jämföra med kanske en annan bank eller ett annat bolag innan du skriver på. Det är tips.
Emily, fler frågor?
Ja, vi har fått en fråga här från publiken som frågar just, borde jag inte spara privat redan nu om jag är orolig över att pensionssystemet kommer att gå sönder om 30 år? Vad tror ni händer i framtiden?
Alltså pensionssystemet går ju inte sönder. Det gör det inte. Alltså man får en pension. Sen klart om Sverige går dåligt, om det är färre som arbetar, då sjunker pensionerna. Så är det ju. Men alltså, att det kommer finnas pensioner, ja det kommer finnas pensioner. Men på vilka nivåer vet man ju inte. Men att det kollapsar ju inte. Nej, det gör det inte. Men frågan är också hur gammal man är. Jag kan tycka att om du har jobbat sen du var 25 och liksom haft en kontinuerlig lön som liksom, ja, att du har betalat in dina avgifter och sådär, då kan du väl börja titta när du är 40 kanske. Okej, jag vill gå i pension vid 65. Hur ser det ut? Vad kan jag räkna med på ett ungefär? Då har du 25 år på dig. Det är inte så dumt alltså, att tänka så. Så att när man är 25-30 tycker inte jag... Nej, jag tycker att det är för tidigt för att börja bekymra sig om sparande faktiskt. Ja. Till pensionen just.
Exakt.
Men sen kan det vara annat du ska spara till, men just till pensionen känner jag. Nej, det är för tidigt.
Ja, för pengarna som man sparar ut till pension, till exempel i en pensionsförsäkring, de låses ju där tills du blir pensionär. Du kan liksom inte ta ut dem när du är 30 och det är en kris i vattnet, fyller källaren i ditt hus eller så. Utan om du sparar till pensionen, då får du ta ut pengarna först när du blir pensionär. Och i dagsläget kan man vara 55 som yngst för att ta ut, men det pratar man om att höja för att vi lever längre och måste vänta längre med att ta ut pengarna. Så att som Joel säger, att låsa pengar till pension när man är 25, då måste man vara medveten om att då kan jag inte röra dem på 30-35 år.
Men jag tänker ofta på de här som har, alltså, det vi pratar om, att folk som utbildar sig länge kanske kommer in på arbetsmarknaden senare och kanske behöver jobba längre. Men jag tänker också att det handlar om ork och var någonstans på arbetsmarknaden man är. Mm. Att de som kommer ut kanske snabbt i arbetslivet hamnar oftast i yrken där det krävs mycket liksom, tungt kroppsarbete. Mm. Och man orkar oftast inte mer än kanske 50 om ens det. Eller får en arbetsskada. Mm. Medan någon som kanske utbildar sig längre hamnar liksom schyssta jobb och kan jobba längre. Men så nu när vi pratar om att en del ska jobba längre, eller att det förväntas av en. Alltså, hur ska man tänka på de här, att det är olika situationer på var någonstans i arbetsmarknaden man är? Alltså, är det rimligt att förvänta sig av en undersköterska att jobba tills hon är 75 eller henne är 75?
Det är ju, jag tänker att det här är en fråga som jag liksom saknar att politikerna vågar lyfta och ta i själva, för att vi har skapat ett system som är liksom bygger på att alla har ungefär samma förutsättningar, vilket vi ju vet inte är sant. Mm. Det finns strukturella skillnader i hela samhället, även i den här frågan. Det är klart att det inte är rimligt att människor ska slita ut sig för att överhuvudtaget orka vila sen. Alltså det är få vila, har råd att vila. Jag tycker att det är helt orimligt, såklart. Och jag tycker att det är viktigt att prata, precis som vi pratar om lönenivåer idag, precis som vi pratar om alla tillgång till alla våra liksom socialförsäkringssystem, så är det, vi måste prata om att det finns strukturella skillnader där. Och det, så är det, även i det här systemet. Systemet är liksom någon slags medelperson. Och ju längre vi lever, ju längre måste vi vänta innan vi börjar gå i pension. Men alla orkar ju faktiskt inte jobba till 75, så är det.
Ja, det där är ju systemet skevt alltså.
Ja.
Om du utbildar dig till undersköterska eller sjuksköterska eller förskollärare, så tyvärr så måste du räkna med att få en låg pension. Det kommer med jobbet. Mm. Och det är ett problem, därför att det här är ju också grupper där man har svårt att rekrytera folk. Och då kan man fråga sig varför så kan man inte ha det. Du måste kunna garantera folk en
rimlig pension efter man har utbildat sig och jobbat. Det som ändå kan betraktas som ett fullt yrkesliv.
Alltså. Och alla det är ett jätteproblem. Som har barn är så tacksamma för fungerande förskolor. Bra förskollärare. Vi skulle själva inte kunna arbeta om inte någon också kunde ta hand om våra barn medan vi arbetade. Mm. Så att det är en sån otrolig... Det är som vi är så beroende av varandra hela tiden.
Ja, men det är så skevt.
Och hur många förskollärare vet om att det är så här? Att jag har låg lön nu, men jag kommer heller kanske inte kunna försörja mig som pensionär.
Om man inte är beredd att jobba till 70 då.
Men ja, det vill precis. Man kanske inte göra. Jobba extra, börja gå i pension och börja ta ett annat jobb på sidan och sådär. Och det är inte den bilden vi har av pension är. Pension för oss, mentala bilden är ju att då har jag jobbat klart. Och nu är det dags för mig att vila och göra härliga grejer.
Emily, fler frågor?
Ja, vi har en annan publikfråga här. Vi pratar lite om arbetsgivaren, att man kan använda sig till arbetsgivaren för att pensionsspara och så. Och här har vi en fråga om man till exempel är 25 år och egen företagare och inte har en arbetsgivare. Vad konkret ska man tänka och göra då?
Ja, då ska man ju spara till sin, då får man ju spara själv så här, i företaget så att säga, och sätta av pengar om man vill. Och där är jag inte så säker, men då får man vända sig till en rådgivare helt enkelt. Hur lägger man upp det? Men då, det får man sköta själv helt enkelt.
Det är återigen det här med kunskapen, att veta att för de människor som arbetar i en anställning med en arbetsgivare som betalar för att kollektivavtalet säger det, om jag inte är anställd så missar jag den helt och hållet. Och som du sa Joel, så kan ju det handla om 1 000 kronor i månaden och kanske ännu mer. Och här finns det heller oftast inget tak, så att tjänar man mer än det här taket som vi pratade om i orangea kuvertet, så liksom det fylls på ändå även om jag tjänar 50, 60, 70 tusen. Men precis som du säger, så är det ju så att det gäller ju att veta det. Nu har jag valt att jobba, eller valt och valt, men nu jobbar jag utan anställning. Vad är det jag inte tjänar in då, som kanske min kompis som är anställd tjänar in? Och då är det ju att spara själv till det som gäller av de pengar man drar in i företaget.
Mm. Det finns ju så många idag som också blir ofrivilligt så här, F-skattare. Så det är också en ganska sorglig utveckling. Att arbetsmarknaden ser ju kanske inte riktigt ut så som när det här ritades en sån gång. Att det är fler osäkra anställningar, men fler som tvingas bli egna, alltså företag, ofrivilliga F-skattare, mer eller mindre. Så det är verkligen en fråga, tror jag, som kommer att komma upp mer och mer.
Absolut.
Men man kan återkomma till det här med alltså, att många kommer att få låga pensioner. Jag fick ett samtal i höstas ifrån en kvinna, född i Polen, kom till Sverige och började arbeta som undersköterska. Hon var 30. Nu var hon 65, hade precis gått i pension, och hon grät i luren. För hon var så förtvivlad över att hon fick så låg inkomst. Så hon visste inte hur ska klara mig. Hon hade nog en dotter som kunde hjälpa henne, men hon var ju helt förtvivlad.
Exakt.
Och hon fattade också. Det är också intressant att om du har en låg pension med stort inslag av garantipension som hon hade, så lönar det sig egentligen inte att fortsätta arbeta ett eller två år till. För att då minskar bara garantipensionen i motsvarande mån.
Så att vänta, jag hängde inte med dig.
Säg att du har jobbat i för litet antal år så att säga, så att då har du kanske garantipension upp hit och sen resten fyller du på då med det du har tjänat in. Men om du då jobbar några år till, så visst du ökar på här, men då sjunker garantipensionen istället.
Då sjunker botten.
För henne så att fortsätta arbeta i två år till hade liksom knappt lönat sig, så att man sitter i en väldigt svår situation. Men det är ju för att hon hade 35 år. Och de som sitter där med ungefär den typen av yrkesliv då, de har det väldigt svårt. Och det är också ett problem som man måste lösa, eftersom det är många som kommer till Sverige nu och börjar arbeta sent kanske. Och de kommer inte få en pension som de i princip kan leva på. Det är hemskt.
Emily?
Ja, nu har vi en till fråga här från publiken som vill få förklarat för sig vad den så kallade pensionsbromsen betyder.
Ja, vill du ta det?
Ja. Jo, det har att göra med att pensionssystemet är som en innesluten maskin som sköter sig själv. Och då finns det en beräkning som säger okej, för att vi ska kunna betala ut de pensioner som vi ska betala ut varje år, så måste det komma in så här mycket pengar i avgifter. Det är ju så att vi som arbetar nu betalar till de som är pensionärer idag. Och då plötsligt då, om till exempel sysselsättningen i Sverige sjunker, då räknar maskinen om hur mycket pengar som kommer in. Och då kan den plötsligt, så kan den här modellen då, som det heter, komma fram till att det kommer in för lite pengar.
Och det problemet man löser, sättet att lösa det problemet på är att då sänker man pensionerna.
Mm.
Och även det som vi alla har betalat in då, alltså den summan, pensionsrätterna sjunker också. Men det som märks tydligt är att pensionerna sjunker. Det har ju hänt nu flera år faktiskt, att pensionerna sjunker.
Mm.
Och det här är ju ett stort problem eftersom man kan inte lita på... Man vet inte vad man får i pension helt enkelt.
Nej.
För pensionerna kan sjunka. Och det här är ju en nyhet då. Så det var ju helt otänkbart i det gamla systemet. Så då garanterade ju staten en viss nivå. Det gör inte staten längre. Utan pensionerna. Och det som händer då när pensionerna sjunker, det kallas för bromsen.
Mm.
Och det beror alltså på att enligt den här modellen man har så kommer det in för lite pengar i systemet.
Jag tror att vi har en sista fråga.
Det har vi. Frågan lyder: hur mycket beror pensionssystemets utseende på vilken politik vi har?
Alltså jättemycket på ett sätt. Samtidigt så ska man ju vara medveten om att det här system som vi har idag, det är inte liksom en överenskommelse av ett specifikt block, utan det är ju en överenskommelse mellan liksom Socialdemokraterna och borgerliga styret kan man säga. Så det är inte som att man kan skylla på något av de ena blocken om man står åt ett håll själv. Men sen, det är klart att om det fanns ett lite större politiskt mod, så är det klart att man skulle kunna påverka och prata om hur systemet ska utvecklas.
Alltså hur vi skulle kunna på ett effektivare sätt hitta omfördelning, kanske via skatt, vad vet jag. Mm. Jag har läst att några föreslår att man skulle liksom se över också skattesystemet kanske.
Jag tror ju för att om man hade sett hur det blev så hade det här systemet inte gått att få igenom riksdagen. Det tror faktiskt inte jag. Om man hade de effekter som det har för framförallt kvinnor då, eftersom de som oftast har låga inkomster och som jobbar deltid, så vet det tusan om det här systemet hade gått att få igenom riksdagen. Det undrar jag. Jag tror inte det. Det förnekades ju väldigt mycket då att det här skulle vara ett kvinnofientligt system, för det var ju de som förde fram det.
Mm.
Men det var ju inte alls sant. Men det har ju visat sig att kvinnorna är rätt hårt drabbade i det här systemet.
Och det är ju precis som alla andra politiska frågor ett strukturellt problem som måste lyftas och som måste våga lyftas. Och som jag upplever att politiker knappt pratar om det här. Det finns inte så många politiker som ens benämner hur systemet ser ut. Varför har vi det här systemet? Vad skulle vi kunna ha istället? Det finns jättemycket valfrågor som man pratar om men aldrig ens nämner det här. Det är ett jättestort problem tycker jag.
Jag tror ju för sig att det kommer förändras. Det har jag trott länge. De senaste 5 åren har jag tänkt att nu kommer den här frågan på bordet.
Ja.
Men jag tror också att det är faktum att de som går i pension nu, många av dem får ju en chock när de ser vad de får i pension och tänker, men är det här ett skämt? Eller? För att det många får så låga pensioner. Så att jag tror att medvetenheten kommer att öka. Jag tror att den fackliga medvetenheten, alltså hur det ser ut för medlemmarna, kommer att öka.
Mm.
Så att jag tror att det blir mer tryck i frågan. Och det verkar faktiskt också som att man från politiskt håll, det finns ju nu en jämlikhetsarbete i den så kallade pensionsgruppen då, som är Alliansen och Socialdemokraterna i riksdagen, att man har insett att kvinnor har drabbats orimligt hårt av det här systemet och att man försöker hitta vägar att liksom komma åt det. Men tyvärr tror jag att de som går i pension nu, de kommer inte omfattas av det arbetet. Det gäller de som är yngre helt enkelt.
Mm.
Då har vi några minuter kvar. Jag skulle bara vilja avsluta med en sista fråga. Och det är, nästa gång så ska man öppna sitt pensionskuvert. Det kommer ju nu i dagarna. Och ett första steg, vad tycker ni att man ska göra?
Ett första steg tycker jag faktiskt är att man loggar in på nätet, antingen på den sajt som Pensionsmyndigheten själv har eller en sajt som heter minpension.se. Och det gör man enkelt med ett e-legitimation eller mobilt bank-ID för att överhuvudtaget se. Det är det enda stället där du kan få liksom en överblick av vad har jag tjänat in på alla mina olika ställen. Det tycker jag är ett första steg.
Sen tycker jag man får komma ihåg att om du är under 30 eller under 35, så det är svårt att se någon bild liksom av vad du kan räkna med när du är 65. Mm. Man ska ändå lära sig hur fungerar det.
Mm.
Hur kan jag själv påverka min pension? Det är viktigt även när man är ung, tycker jag.
Jag tycker också att nu börjar vi komma på vårkanten, har många som är anställda i alla fall med kollektivavtal, har liksom lönesamtal och så, medarbetarsamtal nu på våren. Ställ frågan till din chef om vad ni har för tjänstepensionssystem och hur mycket som betalas in i år. Se om chefen kan svara, och om chefen inte kan det, be chefen ta reda på det.
Tack så jättemycket Rebecca Andersson och Joel Dahlberg som har pratat med oss idag om pensionen. Jag tycker jag tar med mig två saker från det här samtalet idag. Det ena är du är en del av systemet vare sig du vill eller inte, håll koll på din pension. Och det andra är det är inte omöjligt att starta en revolution, men ha koll på din pension först så att du vet vad du ska förändra.
Just det.
Bra. Tack så jättemycket.
Tack. Och innan, ja, vi kan ta en applåd först. Tack. Och innan vi avslutar vill jag tacka panelen också Mara så mycket och hoppas att ni vill komma tillbaka den 4 mars då vi pratar om antisemitism på samma ställe och på samma sajt. Tack så hemskt mycket.